Så här skriver evangelisten Matteus. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ropa ut din glädje, dotter Sion. I ödmjukhet kommer han ridande på en åsna. Den profetia från Zakaria som Simon läste tidigare. Det är den på något sätt som är nyckeln för att förstå den här uppståndelsen. För att förstå folkets beteende den här dagen när Jesus rider in i Jerusalem. Och folket bara hyllar honom som den konung som ska komma. Man hade ju väntat, man hade längtat i hundratals år efter detta. Man visste det, att Gud hade lovat det. Man kände till de här profetorden. En dag så skulle en konung komma. Men inte ridande på en stridshäst som de andra kungarna gjorde, utan ridande på en åsna, komma i ödmjukhet. Och tänk er själva, när de då får se att detta sker just nu framför våra ögon. Det är nu det händer. Och då går de bara bananas, liksom, folket. De tänker: det är nu vi får vara med om detta. Det som vi har längtat efter. Det som de har berättat för oss så många gånger. Folkhopen bara exploderar och ropar ut sin glädje. Hosianna. Det låter ju som enbart ett glädjerop, men i Hosianna så rymmer det både liksom en hyllning till kungen, men kanske framförallt ett rop på hjälp. Herre, rädda oss. Rädda mig. Det är lite mer den fokuset som ligger på Hosianna. Rädda oss. Och vi kanske inte känner oss så bekväma med att ropa ut Hosianna i höjden. Jag vet inte hur många som gör det så där spontant. Det kanske inte är ditt och mitt ordval när vi ska ropa ut vår innersta längtan, vårt djupa rop om räddning. Vi formulerar vårt rop på ett annat sätt, men vi får också ropa till honom idag på samma sätt. För han kommer till oss idag med samma budskap. Ja, vi vet faktiskt mer om honom än vad folkmassan visste då. Vi har större anledning att ropa vårt hyllningsrop och vårt rop på hjälp än vad de hade. Genom att Jesus red in på åsnan så var det en sån tydlig bara proklamation till folket på den tiden. Att Gud kommer ta hand om oss. Gud har inte övergivit oss. Gud är med oss. Han är för oss. Även om ni har fått vänta länge så håller han sina löften. Han är på din sida. Han är på vår sida. Och han hörde liksom böneropen från hjärtan den gången. Och han hör dem lika mycket idag. Han hör ditt hosianna-rop. Det står till och med i Bibeln att innan ordet är på din tunga så vet han. Han vet vad du ska säga. För han känner din oro. Han hör ditt rop på hjälp. Han har inte övergivit dig. Han är för dig. Och vi får sjunga vårt hosianna idag. Och det på något sätt får, ja, det får sammanfatta så mycket i våra liv. Det kan vara en bön om frid i vår ofrid. Det kan vara en bön om förlåtelse i det som vi har misslyckats. En bön om en ny start. Där man liksom har kört fast i gamla julspår eller. Och om du hyllar Jesus idag, om du ropar till honom om hjälp, om räddning, ja, då gör du helt rätt kan jag säga. Men låt inte bara det vara en grej som du gör här och nu, alltså i gudstjänsten. Låt inte den här gudstjänsten bara vara en parentes på något sätt i din vecka. Eller en parentes på den här dagen när du ska gå vidare sen ut på julskyltning eller vad du ska göra. Nej, vi firar inte gudstjänst som en parentes av våra liv. Vi firar gudstjänst, vi firar kungen, vi firar Jesus. Vi firar gudstjänst för att hela livet är en gudstjänst. Alltså ständigt lever vi inför honom. Och vi behöver den här samlingen för att påminna oss om, ja men varje dag får vi leva tillsammans med honom. Varje dag får vi vända oss i bön. Varje dag får vi leva inför honom. Vi kommer hit till kyrkan för att påminna oss om att, ja men vi är ju kyrkan. Kyrkan är ingen byggnad, utan det är vi som är kyrkan. Och det är i vår vardag, i vårt liv, där ska vi få ta emot Jesus. Inte bara som en parentes en gång i veckan, utan i ditt liv får du ta emot honom. Alltid, överallt. Vi är ett folk som nu under den här tiden så får vi liksom minnas hur Jesus en gång kom till oss. När han blev människa. Det vill vi nu minnas i advents- och juletiden. Hur han kom till oss och vad det faktiskt betyder för dig och mig. Vi är ett folk som vill ta emot honom här och nu. För vi förstår att ja, men han är här. Han vill möta mig. Vi får ta emot honom här och nu i våra liv. Och så är vi ett folk som väntar på att han ska komma en dag. Och det står, då ska han befria oss. Och han ska befria sin skapelse från lidande och förnedring till glädje och fulländning. Vi längtar efter att han ska komma tillbaka. Och då är det glädje och vi ska liksom, och fulländning vi väntar på. För oss som är kristna så är tiden som går. Klockan som tickar, det är inte bara en hjärtskärande påminnelse om att allt försvinner. Nej, tid för oss kristna, det hör ihop med att Kristus kommer. Han kommer. Han närmar sig. Vi har aldrig varit så nära hans ankomst. Det är ingen människa som har varit så nära hans ankomst än vad vi är idag. Och därför skiljer vi oss från många andra sätt att se på världen. Vi tror på den som kommer. Han som ska fullborda allt. Han har lämnat oss för en tid, vi ser honom inte, men han ska komma tillbaka. Och den som väntar på någonting gott väntar aldrig för länge. Vi kan inte tjata på honom eller tvinga honom att komma, men han kommer. Han kom då, han red in, det var flera hundra år av väntan. Han kommer spontant, vare sig vi vill det eller inte. Vår tid på jorden här, ditt och mitt liv, det är inte bara ett pågående förfall. Eller en utdragen väntan på döden och sen ingenting. Vår tid är en väntan på han, honom som kommer. Och när jag tänker på att vänta på Jesus, då tänker jag oftast på Symeon. Det finns en gestalt i Bibeln som heter Symeon. Och han läser man om när Jesus hade fötts och så bar de fram honom i templet, Maria och Josef. Han är bara några dagar gammal. Och där står det att Symeon är i templet. Och det står om Symeon att han väntade på Israels räddning. Och när han får se Jesus barnet, när han får se Jesus, så är det bara, då säger han bara: okej, Gud, nu kan du ta hem mig till dig, för att nu har jag sett räddningen. Jag har sett frälsaren. Nu är det nog. Nu kan du ta hem mig till dig, Gud. Men jag tycker det är häftigt, för att det står om Symeon att han väntade på Israels tröst. Jag tänker att människor runt omkring honom, ja, men de såg det på honom på något sätt. Och jag undrar, hur såg man på Symeon att han väntade? Man kan ju se om någon står och väntar på bussen. Men hur såg man på hans liv att han väntade på Jesus? Jo, jag tror att det på något sätt präglade hans liv och hans prioriteringar, hans vardag. Att han hade det liksom levande, att han väntade på Jesus. Han var beredd och han lät det påverka sitt liv. Vi går nu in i adventstiden. Och för många så är det väl både en liten bävan och en förväntan. November är slut. Halleluja. Vi går in i december och det finns faktiskt många möjligheter till väldigt fina stunder och fina upplevelser under den här tiden. Men det är ju så tydligt också att vårt konsumtionssamhälle har totalt bara kapat. Man kan kapa ett flygplan, och vårt konsumtionssamhälle har ju bara totalt kapat vår kristna högtid. Adventstiden, juletiden. Alltså det har ju bara helt förvandlats och vridits om till att bli någonting helt annat. Och vad gör folket? Vad gör vi? Jo, vi hänger på. Vi följer med. Och vad gör vi kristna? Jo, vi hänger på. Vi följer med. Och så märker vi på något sätt inte själv hur vad det har gjort med oss. Mer saker, mer mat. Allt måste vara tipptopp och alla måste vara nöjda. Det finns en väldigt stark lagiskhet kring julen. Har ni märkt det? En stark lagiskhet, och gör du inte rätt, ja, men då är du en dålig människa. Och jag hoppas att du kan se att det är inte Gud som lägger det här på dig. Jag hoppas du kan se att det är på något sätt vårt samhälle, att det finns krafter på något sätt som vill pressa in dig i ett visst beteende. Vi måste liksom leva upp till förra årets toppenjul. Det får inte bli sämre i år, det måste bli bättre. Och vad ska folk säga om jag inte bakar mina lussebullar själv, utan jag köper färdiga från affären? Ja, fast det ska man. Man ska faktiskt baka sina lussebullar själv. Där gick jag för långt, känner jag själv.
För det är väl ingen här som köper. Nej, slut. Du har, har du inte köper du lussebullar? Har du inte bakat själv? Nej, jag tycker vi måste ha någon nivå på den här församlingen. Nya medlemmar, man bakar. Alltså det, nej, men ni hör själva. Det är ju så vi håller på. Tänk om vi bara skulle ta liksom ett steg tillbaka och säga vänta, vad är det som händer? Vad är detta? Vad är det för krafter liksom i göringen här? Vad är det som pågår? Bara få ställa oss frågan, vad vill jag? Vad vill jag? Som enskild, som familj, hur vill vi ha det? Hur vill vi fira jul? Hur vill vi att advent och jul ska firas? För du behöver inte följa den här lagen som vårt samhälle har satt upp. Du behöver inte vara alla till lags. Du behöver inte uppfylla allas förväntningar. Du behöver inte göra precis som du gjorde förra året. Det blir jul ändå. Och jag funderar på hur kan vi återerövra denna högtid? Hur kan vi liksom ta tillbaka den? Vad vill vi lära våra barn om julen? Jag kommer, alltså i morse när vi tände ljuset, första ljuset där hemma, så tänkte jag så här, ja, när fjärde ljuset tänt, då kommer tomten. Nej, så är det inte. Jag tänkte så, jag är helt liksom marinerad av. Men att Jesus kommer. Tomten, ja, men Jesus kommer. Vad vill vi lära våra barn? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för vår familj? Vad är viktigt för vår församling? Julen är barnens högtid, brukar man säga. Och det visst ska de ha sitt. Men den är inte bara barnens högtid. Julen, adventstiden, det är din och min högtid. Så jag vill på något sätt uppmuntra dig till att reflektera vad du vill att julen ska få betyda för dig i år. Julen är en familjehögtid, men kanske ska vi tänka lite större om vad en familj är än bara de biologiska banden. Kanske finns det någon i din eller er närhet som hade blivit så glad att få fira jul tillsammans med er familj. Att inte bara se de här liksom biologiska gränserna som vi kan sätta upp. Kanske finns det någon som skulle vilja fira jul hos er? Kanske kan du avstå något i ditt liv, i ditt överflöd, för att någon annan ska få det bättre. Kanske är det så att friden och glädjen inte kommer när att göra-listan är slut. Utan den kanske finns någon annanstans där du inte har tänkt att den finns. Att få avstå något för någon annan. Jag har i veckan här sammanställt en bibelläsningsplan för advents- och juletiden. Jag har också skrivit lite tankar om den här tiden, advents- och juletiden. Och ja, kan den vara, vill du liksom hänga på? Jag kommer använda den. Vill du hänga på? Och kanske det kan hjälpa dig på något sätt. Där är bibeltexter, korta bibeltexter från gamla Nya testamentet om, som handlar just om ankomst. Vill du hänga på? Den finns på några lappar här bak, annars finns den på hemsidan. Finns, man kan kolla på hemsidan. Kan det vara någon hjälp för dig, så använd den. Känner du bara, oh, fy vad jobbigt, ännu mer saker, så glöm det. Och till sist i min predikan så vill jag skicka med er en tanke om ett omvänt sätt att se på Jesu ankomst i våra liv. Man brukar då framhålla i adventstiden att så som Jesus red in i Jerusalem, så vill han också rida in i ditt och mitt hjärta. Och det gäller för oss att öppna vårt hjärta för honom. Eller bilden av att Jesus står vid vår hjärtas dörr och bankar.
och så ska vi öppna vårt hjärta för honom och släppa in honom. Och det är absolut bra bilder, helt rätt. Men tänk om det är tvärtom. Jag tänker oss, vi som är kristna, vi som är döpta, vi som har den helige ande i våra liv. Han är inte långt borta, utan han är ju här, inneboende i oss. Tänk om det är så att han är innanför och vi är utanför. Alltså han bor i oss, men vi är inte där. Vi är inte närvarande i vårt eget hjärta, där Gud är. Han är innanför och vi är utanför. För vad säger oss världens tillstånd annat än att vi människor har lämnat vårt hjärta? Och allt det vad hjärtat står för, värme, medmänsklighet, kärlek. Jag tror att i den här adventstiden och juletiden så vill Gud kalla dig hem till dig själv. Han vill kalla dig tillbaka till ditt eget hjärta och där vill han möta dig. När vi kommer hem till oss själva, då är han där och vill möta oss och fråga oss, var har du varit? Och detta kanske blir ett hån mot några av er som redan är sönderstressade inför advent och jul. Men lyssna till Guds ord. Det står så här i Jesaja 30:15. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.